Hej och välkomna till Bladets handbollspodd. Vi ångar på, eller hur Robin?
Ja, fått många frågor. Ska vi köra? Vad pratar ni om egentligen i den här podden? Har folk som inte lyssnar. Men vi hittar ämne, än så länge.
Ja, men det här, man får ju vara lite fantasifull eller så. Eller på något vis så blir det kanske, det sätter igång lite kreativitet i varje fall. Och man får anstränga sig lite, men också kanske hitta sådana grejer som man inte tänker på annars när det bara finns ett nyhetsflöde hela tiden och dagsfärska eller veckofärska ämnen att ta upp. Så att vi har väl, vi ska nog lösa detta avsnittet också, hålla igång här någon, kanske en timme eller vad det nu blir.
Vi har ju några nyhetsbulletiner sen sist. De senaste två veckorna ska vi bara gå igenom lite snabbt vad som faktiskt, för det fortsätter ju ändå att ticka in lite nyheter i handbollsvärlden. Vi kan väl bara ta några punkter lite snabbt. En glad nyhet får man säga: handbollsligan skippar poolspelet nästa säsong. Tillfälligt är väl tanken, men jag personligen gråter väl inga förlor om de stryker det även säsongen därpå och hittar på något annat istället. Men det beror ju på Varberg stannar kvar och Aranäs flyttas upp. Så det blir ett lag mer.
Precis.
I Danmark, lite kontroversiellt. Där har man lagt ner säsongen. Samtidigt har man skickat ur Nordsjälland från herrarnas liga och Aalborg från damernas. Trots att ja, de låg sist, men de var ju inte klara för nedflyttning än. Går lite emot vad de, ja, alltså alla jag kan se som har ställt in säsongerna har inte skickat ner några lag.
Nej, jag har inte heller hört någonting om det.
Frankrike gjorde ju som Sverige där, de la ju ner, har också lagt ner nu för någon vecka sedan, men de blir också två lag mer i högsta ligan nästa säsong. Tyskland, det är uppskjutet, det lär väl inte komma igång, men jag har inte sett något definitivt besked där. Däremot, Vitryssland, Flink, rullar på som vanligt. Så det är väl där man ska hitta streamar om man är riktigt idrottssugen.
Ja, annars har det ju gått mycket nu åt, när det gäller streamar, så är det mycket nostalgi. och det är det ju i all med sportmedia just nu i coronatiderna. Va? Men Jasmin Suta, han har gett sig in på någon sorts kulturgärning här. Ja, nu kör han VM 86 andra halvlekar tror jag, och Sveriges matcher en varje dag, så att all heder åt Suta där. Han ska väl sen ge sig på OS 88 också tror jag, och så var det väl något mästerskap han inte hade som han efterlyste tror jag. Jag kanske blandar ihop mästerskapen där, men något i den åt det hållet i varje fall.
Det var de korta nyheterna där, Flink. Jag vet ju att...
Men nu ska vi inte bara sticka mellan med Final Four, kanske.
Ja, just det.
Det var så färskt så du...
Ja.
Det kom ju bara timmar innan inspelningen här. Torsdag lunch eller tidig eftermiddag, ska vi säga. Jag gillar ju att sätta. Man alltid berättar när man spelar in. Kan ändå vara bra. Nu händer det ingenting egentligen på dagarna så att, eller kvällarna eller i handbollsvärlden. Bortsett då från det här lite corona-relaterade nyheterna. Så det händer inte så mycket, så det spelar egentligen inte så stor roll när vi spelar in. Men, det har precis kommit besked att Final Four skjuts upp då en gång till. Det var ju tänkt att gå i slutet av augusti och nu ska det gå i slutet av december, precis innan nyår, 28 och 29 december. Och vad tycker vi om det?
Jag tyckte det var märkligt att de inte hade... Att de inte presenterar liksom någon slags lösning i övrigt, utan att jag läste det här pressmeddelandet och ja, de konstaterar att Final Four flyttas, men inte mer. Inte mer om liksom, det är ju december, det är mitt i en säsong. Alltså, det har ju påbörjats en ny Champions League-säsong vid det laget som har kommit rätt långt. Nästan spelat färdigt gruppspelet.
Ja, vi förutsätter, men det tror vi. I det här resonemanget utgår vi från att det kommer sättas igång en säsong nästa år, i varje fall i september. Ja. Kan vi väl säga. Eller nästa säsong, eller inte nästa år, utan till hösten.
Ja, och det var det jag tyckte var konstigt. Här ska liksom detta gå, alltså Final Four. Först och främst måste de ju ha lag som ska spela i Final Four. Då måste man ha ett slutspel. När ska de matcherna spelas? Ska de spelas parallellt med ett vanligt gruppspel då? Som, alltså det blir jättekonstigt.
Åttondel av kvartarna, ja.
Ja, och jag fattar inte riktigt det. Men att det saknades. Man får liksom uppfattningen att det här var, de stressar fram ett Final Four-beslut utan att riktigt ha allting klart för sig av ekonomiska skäl. Liksom man, det Final Four ska spelas till alla pris och sen då är det bättre att lotta dit lagen än att inte spela det alls. Vilket ju är, jag fattar inte. Varför kan jag?
Stryk. Ja, ja det är vansinnigt. Men det var som en, kan man säga, väl insatt svensk handbollsprofil sa att ja, men utan Final Four så finns det inget EOF ungefär. Eller så sa han, men lite överdrivet såklart ju. Men att alltså de pengarna de gör på det här Final Four är så avgörande för nästan deras existens. Eller vad säger, nu är det ju ett förbund så det kommer väl inte att existera. Det måste ju finnas ett europeiskt förbund. Men alltså det här handlar ju bara om pengar. Alltså de är ju så desperata att få till det här Final Four och tydligen då liksom flytta det utan att ha allt det andra klart och liksom bara visa. Och det handlar om och biljetterna gäller och så vidare. Allt för att inte behöva betala tillbaka några biljetter och kunna dra in och säkert i relation till sponsorer och samarbetspartner och allt vad det heter. Det, och det här betyder ju då, nu kan vi, eller förlåt.
Nej, men jag bara med, det är ju, då är det ju om ett europeiskt handbollsförbund riskerar liksom att gå ner i avgrunden på grund av ett missat Final Four-spel, så är det ju liksom ett tecken på att nej, något inte riktigt står rätt till i organisationen om man är så beroende av en enda liksom, en enda helg.
Ja, ja. Nej, men det är, och nu kan vi väl då slå fast att Sander Sagosen, om PSG går dit eller jag och eller Kiel då inte spelar för PSG utan snarare för Kiel då, va? Det blir väl lite svårt att byta klubb för en helg.
Det hade ju varit lite festligt om de hade frysit alla Champions League-tropper nu. Mm. Sen låter spelarna byta sina klubbar, men just när det är, när man spelar på fjolårets Champions League-säsong så spelar man med det förra laget.
Mm.
Alltså man kan spela gruppspelsmatch med Kiel på onsdagen. Sen har du helt plötsligt sen har du en kvartsfinal med Paris till helgen.
Ja, nej, men för det var ju fortfarande ett ämne ändå nu när det skulle gå i augusti och man tänker att den ordinarie säsongen inte har kommit igång då. Det var ju tillräckligt märkligt hur man skulle göra om det hade gått i augusti Final Four. Men nu, och det här betyder ju också att då ska, ja, förmodligen en hel del toppspelare kan man säga då som spelar i bra landslag och så. Då ska de alltså spela, säga att, ja, men det är mycket troligt. Kiel, PSG, Barcelona, som kan mycket väl spela två Final Four då ju. På, ja, alltså inom, vad blir det, 8 månader ska de spela två Final Four, ett VM, ett OS, ett OS-kval. Förutom då ligan och kuppen.
Mm.
Det är helt galet alltså. Ja, det är vansinnigt. Nej.
Dessutom läste jag nu den norska, som jag fattade, varianten av Folkhälsomyndigheten. De liksom gjorde bedömningen att större folksamlingar förmodligen inte kunde tillåtas förrän nästa år. Alltså att hela hösten, större folksamlingar, att man inte kan idrotta framför publik på hela hösten.
Nej.
Och jag menar, det är Norge ändå, där har de ju kommit rätt lindrigt undan.
Mm.
Man blir liksom lite deppig när man läser sånt, att här resonerar Norge så, här ska det resten av Europa då göra.
Nej, och det här kom ju nu, det var väl Tyskland som gick ut igår, va? Merkel, eller häromdagen i varje fall, om de sköt väl på det här med folksamling, eller de fick inte hålla stora event eller så på en viss tid, och då det är ju det som IOF var tvungna att förhålla sig till, och då var det väl omöjligt med ett Final Four i augusti. Av det skälet. Och de vill ju, det måste ju spelas i Tyskland. Det handlar ju också om pengar. Så att, nej, det är... Nej, helt otroligt.
Mm. Nu då, Flink.
Thomas Forsberg, ny målvaktstränare av damlandslaget. Ska vi ta med den också?
Ja, det kan vi ha.
Kom också nu några timmar innan. Vilket faktiskt gör det lite intressanta med Mats Olssons kontrakt. Som jag tror... gick ut här nu i sommar med, som målvaktstränare för herrlandslaget. Jag har alltid hängt ihop med hans kontrakt med norska damlandslaget, som i sin tur alltid är kopplat till OS. Det förnya, som skriver ju i princip alltid på för 4 år där, förbundskapten plus då resten av staben, om de vill vara kvar då och får vara kvar.
Mm.
Så jag vet inte riktigt nu hur det blir. Ja, det blir väl så bra att de förlänger det 1 år, så alltihop och så blir det omförhandling nästa år kanske igen. Ja, en parentes. Nu, Robin.
Nu, tar du det vidare? Jag började presentationen innan, men det, du har varit på jakt. Ja, tar du det?
Ja, Johan Orenius slängde ut i Offside-podden, slängde ut det här med på Twitter. En fråga, vad har ni för fotbollsspelare som har kommit nått väldigt långt med liksom, en spetskvalitet? Och skulle du helst vara ganska så framförallt ens, och inte så bra på något, så mycket annat egentligen. Och det blev ju, han sa, det var som att öppna Pandoras ask, och det var ju, jag vet inte hur många förslag och svar och retweets och allt vad han fick, och det landade ju inte så bra. Det var väldigt svårt, han var ju inne och liksom svarade de flesta i början, och det var, ja, inte så jättebra svar om man säger, eller förslag. Och sen kom man väl både han och alla fram till att det där är rätt så svårt. Att man får ju ner på rätt så låg nivå om man ska hitta. Jag skulle säga en sån här division 4, division 5. Därför att du tar inte dig till världstoppen med att vara bara bra på att slå straffa. Om man ska ta ett exempel och så. Du har ju någonstans en grund, så många fler grundkvaliteter som är i toppklass för att komma dit. Men innan jag riktigt hade fattat det, eller i hugget där, det var ju innan jag lyssnade på deras podd där de pratade vidare om det, så frågade jag henne om det var okej att sno idén och köra det på handbollen. Och det var absolut inga problem, jag gjorde ju det, och det med samma resultat ungefär. Ja, fast inte alls så mycket svar och så, inte alls samma respons, för det är fotboll och handboll är en jäkla skillnad. Och Renus har nu också betydligt fler följare än vad jag har. Men det blev inte heller så bra, så att vi, eller jag i detta fallet, vred på det lite, och så kör vi att man skulle lyfta fram en spetskvalitet. Man behövde inte vara så kass på annat, utan plocka ut fram olika, och därigenom, och så bara svenska spelare, vilket inte alla riktigt hängde med på kanske som svarade. Det kom lite alla möjliga förslag på utländska spelare och utländska spelare som spelat i handbollsligan så. Men tanken var ju att sätta ihop den kompletta och därmed den bästa svenska handbollsspelaren med hjälp av detta. Jag har ju faktiskt, det är rätt många år sedan nu, kan det vara 5-6-7 år sedan någonting, vid något EM.
Jag kommer ihåg, var det inte någon, jag har sett någon bild, eller har jag drömt det, att det var liksom någon sån här, vad heter det? Från Frankensteins monster med en massa kroppsdelar från olika handbollsspelare.
Ja, det minns det. De redigerade ihop det rätt fräckt. Det var ett mittuppslag, så stående mittuppslag tror jag. Kan ha varit EM 2012 här i Serbien. Sverige åkte ut, tror jag, eller så. Så jag hade, det gällde att hitta på något annorlunda eller så. Och, men då körde vi som man hade, men då hade vi det bara kopplat till kroppsdelar så att säga. Vilken vänster hand eller vänster arm ville man ha då? Så då kunde det ju vara utländska, så var det ju någon då kanske mot skallen. Det fanns väl någon spelsinne som var något, och någon med vilja eller så, va? Men annars var det rätt så kopplat till det fysiska eller så. Men lite åt det hållet då. Men här kan man ju liksom, här var det mycket bredare med egenskaper och så, va? Rätt många hamnar ju i huvudet kanske på sätt och vis ju. Men
det gick lite bättre där än när du bara pratade om enstaka egenskaper som har tagit människor till världstoppen. Det är lite lättare.
Ja, precis. Det var många fina förslag, och vi ska ju nämna kanske framförallt två stycken kändisars, tv-kändisar kan man väl kalla dem då. Ja, de är mer än så, men Martin Frändosjö bidrar ju med en hel radda, och han kan ju sin handboll, och sen på, jag öppnade ju för målvaktssidan också. Alltså det här kan ju bli den, alltså här snackar vi en spelare som veckorna kan spela ute som står i mål. Så Henrik Jonsson, gamle H43-målvakten. Bidrar också med en hel radda bra egenskaper från olika gamla svenska målvakter. Så att men det kan vi återkomma till deras där, för att de ska cred för det. I övrigt så ska vi väl ja, men vi har fått många förslag, men vi, så ingen nämnd, ingen glömd då, förutom Fendo för Jonsson. Det blir lite så. Men vi har ju kommit på några själva, och så har vi då tagit hjälp av Twitter kompisar. Det är fint. Vi gör det här tillsammans. Men lite dåligt med krep kanske det blir, så ni får inte hänga upp er på det. Men jag tror det blir lite tjatigt om vi hela tiden ska härröra de här olika till var de kommer ifrån.
Vad har du, vilken är egenskapen du vill börja med? Har du någon favorit som du tycker, det här är det absolut viktigaste hos en handbollsspelare? Eller bästa?
Nej, kanske inte så. Jag är ju glad för att liksom nörda ner så. Men något som jag alltid har gillat, och så kanske inte det slår de flesta i första hand, det är Sebastian Seiferts passningar. Jag kommer ihåg, såg dem tidigt, men
vad är det som du har inte aldrig reflekterat över?
Ja, du är så jäkla exakta. Alltså, du vet om, eller när du börjar träna Dexter här i handboll och ska börja med passningar, du vet, de ska stå mitt emot varandra, de är 5-6 år och ska passa. Då skulle du vilja ta dig ett Seifert och visa hur det skulle gå till. Satt alltid liksom där i, ja, i bröstet, som man säger. Sen tycker jag alltid att jag vill hellre ha en passning lite högre upp, liksom, strax under haka kanske. Så.
Men man fick lite, och så lite ut mot skottarmen, var passningsarmen.
Ja, precis.
På vederbörden.
Ja, helt rätt. Det där jag säger inte att det var det som på något vis som tog oss, eller på något vis, men som tog oss Seifert till stabil landslagsspelare och proffskarriär och så, men alltid
bra grund att stå på.
Precisa passningar. Ja. Bra tryck i dem också, såklart ju. Men inte heller så fruktansvärt hårda, upplever jag. Inte för att jag själv har tagit emot dem. Ja. Där börjar vi med Seiferts passningar.
Mm. Får jag bara säga min favorit då? Magnus Wislanders tvåvägsspel. Det var inte jag själv. Jag vet inte om det är du eller någon annan som har skrivit det, men den fastnar jag för. Jag har snöat in lite på det här med irriterar mig allt mer på att man ska hålla på att byta anfall försvar hela tiden. Riktigt bra handbollsspelare som är riktigt, riktigt bra både fram och tillbaka. Det är fortfarande en rätt unik egenskap.
Och går man då från världens bästa mittnät till världens bästa mittsexa, så blir man århundradets handbollsspelare.
Ja.
Utom då, menar jag, försvars- eller tvåvägsegenskaper.
Ja, nej, där finns ju den hela den biten också som det, om man kan kalla det för en egenskap. Det är väl många egenskaper inbakade där, men då väljer jag det.
Ja, men vi kommer ju hamna där. Det kommer vara allt ifrån lite mer svepande till otroligt nördiga detaljer. Men vi kan ju dra några av dem. Något som vi fick från Twitter var ju Johan Petterssons underhandslobbflip. Ni som har sett den vet vad som menas.
Ja, samma sak då med Zoran Roganovic snorfint.
Ja. Nu kommer jag på att Zoran Roganovic är ju inte svensk egentligen. Vad fan, han är väl adopterad nästan.
Ja, just det. Det var ju det, skrev du väl till och med utropstecken. Svenska spelare!
Ja, ja, men Zoran är vår kille.
Inte lika snabb snorfint som Jonas Laron, men det känns som att den var mer effektiv.
Ja, men när han var gärna ner och drar dem från höger ner med sin vänster, dra fintat underarmskott och sen liksom med ryggen mot, sen gå utåt.
Inte alls, den, så, i alla fall inte på senare år, inte särskilt explosiv eller någonting, men ändå lurig på något sätt, lyckas ta sig förbi.
Men med det skottet så måste man ju vara med och täcka när han liksom... Vi har ju Tobias Karlssons förmåga att styra försvaret. Låt mig läsa de, ja, för mig numera berömda raderna ur Alvin Tingsvalls bok Allt jag förlorade genom att vinna. när han beskriver när han gör sin första match i gästspelet inlånad till Flensburg i slutet av sin karriär. Och det här handlar om Tobbe Karlsson. Tobbe dirigerar försvarsspelet med en unik följsamhet. Under vartenda anfall berättar han lugnt för mig i realtid vad min motståndare kommer att göra samtidigt som han sköter sitt eget spel och styr resten av den kollektiva defensiven på tyska. Han har dessutom rätt varje gång han förutser mina motståndares beslut. Jag fattar inte hur han gör det, men tar tacksamt emot direktiven från mitt livs bästa lagkapten.
Jag går väl in lite då i just försvarsförmåga, han och Wislander. Om man sätter ihop Tobbe Karlsson och Magnus Wislander så har vi en rätt bra trea bakåt.
Definitivt.
Kim Ekdals, lite boysen här va, Rasmus boysen, stegesättning tolkar jag det som, men han menar, han sa väl det här andra steget blir då från vänster till höger, som nästan ser ut som, det ser nästan ut som ett tresteg i, inte diagonal, lite halvdiagonalt tresteg, alltså det är så långt, det ser ut som att det är själva andra steget som är hela crescendot av det han försöker göra, vill säga mål. Men det är andra steg som, det ligger sånt fokus bakom det andra steget och det är så långt och kraftfullt. Så det är ju en av hans många vassa egenskaper.
Det är lite som, ja, men det är det viktiga andra steget i tre steg också. Jag tror att det är viktigt i alla fall. Så underskattat det andra steget.
Svårt.
Ja.
Du ska hoppa och så ska du landa på samma fot som du hoppar på.
Fruktansvärd belastning.
Mm.
Ja, vi kör vidare. Vi har ju stycket, Andreas Nilsson. Hans explosivitet i vändningarna på linjen. Det har inte varit dumt att haft den kvaliteten också.
Nej. Sen är det en till stycket där som är med. Det är ju i ärlighetens namn du som har satt ihop den här listan. Backhand-avslut från mittsex.
Ja, det vi har fått se här nu på sistone. Och som har spridit sig i handbollsvärlden. Jag vet inte om stycket var först, men det var nu där jag såg det först i alla fall.
Ja. Ja, jag vet inte.
Nej, vadå? Att han får först? Nej.
Nej, det vet jag inte det heller. Men det finns backhand-avslut. Det finns ju många som är bra på backhand. Men visst, jag köper...
Ja, men det här är bakom ryggen är det väl? Eller så? Det är ju...
Ja, ja. Du menar när man är lite upphakad och kastar den bak... Bara så.
Ja. Tror du det? Nu har jag svårt att se vad det är jag ser framför. Ja, vi går vidare. Vi har väl Gottfridssons skott i steget, löpskott, säger en del.
Ja, ja precis, lite halvt stillastående avstämda skott. Ja. Mm. Jag läste någon genomgång, vem var det som... Jag
fick inte halvt stillastående, snart tvärtom. Att han skjuter i steget, så att säga.
Ja, du menar när han är på väg igenom, ja.
Ja, eller på väg fram. Okay, så innan vikten har hunnit upp och ska blocka det och så.
Men han är också, ja jag fattar, jag är med. Men han är också bra på lite stillastående avslut. För jag läste i en sån här genomgång av handbolls-EM nu i januari. Och då var han en av de som hade gjort flest mål, om det inte var flest, avstämda skott från 9 meter.
Mm.
Så de går lite hand i hand. Men jag förstår vad du är ute efter.
Men då kanske de räknas in där då, det här löpset. Det...
Ja, det kan de ju möjligtvis göra.
Alltså, de nu, det är ju inte så avstämt, du har inte stämmet i det, men du har ju, det är ju inte ett hoppskott så att säga.
Nej.
Du kan gissa att de bara skyller på det, hoppskott och inte hoppskott.
Sen här, en lite ironisk måste det vara, Carléns färdigheter i att förstärka, eller filma då.
Ja, Per Carlén.
Ja, det måste vara lite ironiskt menat, eller? För han är ju, han, om vi tar den här filmningen i 90, det var 90 väl?
Mm.
Det är ju en isel filmning, men han får ju den med sig.
Ja, jag menar, kan han få den med sig, då kan han ju få med sig allt.
Ja, om han gör en bra filmning så måste den ju vara, då måste han kunna få vilken domare som helst med sig. Så visst.
Tobias Karlssons fysvärden, den där har jag väl gjort tror jag, två knäck på kanske genom åren när han spelade. När de testades, landslaget testades ju på Bosön då regelbundet och alltså han toppar ju nästan allt. Utom uthållighet kanske. Alltså han hade ju en explosivitet som alltså på de här, om det var 10, 20 eller 30 meter, jag tror de mätte alltihopa, men något av dem så alltså, det var ju bara någon sprinter eller något sånt, och en av Sveriges bästa sprinter som man haft bättre genom alla år. Det fanns ju hundratals som var testade i många år. Han var ju förbluffad, han är testledaren där. Så överlag, hans fysvärden, då hade man haft en okej fysik.
Mm. Johan Jakobssons förmåga att hänga ut målvakten. Spänst antar jag lite med också. Vi tar med där hans, ja, hela hans upphopp och hoppskott generellt var ju fantastiska.
Ja, absolut. Och gärna hängde.
Ja.
Alltså, lite grann som en kantspelare så att säga. Fast han gjorde det för 9 meter istället. Så ofta sköt ju han. Det såg så enkelt ut. Att han sköt av målvakten. Målvakten var ju, stod i ena hörnet och han sköt i den andra.
Det är inte så många som gör så eller gjorde så ens på hans tid. Man sköter oftast nästan på väg upp eller i alla fall precis när man når toppen, då sköter man. Men han hade en förmåga att vara på att stanna på den där toppen så länge. Så han kunde ju ha lite extra tålamod.
Emil Berggren twittrade för många år sedan rätt rolig där. Han satt och såg en landskamp, tror jag, eller om det var när Jakobsson spelade kanske i Flensburg. Nej, jag tror det var landslaget. Att han... nu gick Jakobsson upp på skott här. Jag går och hämtar en glass i frysen så länge. Och kommer tillbaka. Ah, det var ju dåligt återberättat. Men typ så, ni fattar. Valter Krints respektlöshet. Ja, alla fattar vad jag menar.
Zachrissons vinnarskalle. Också rätt så omtalad. Känns rätt så given.
Ja, och just det här liksom matchvinna egenskap. Att kliva fram när det gäller. Det har vi ju sett honom många gånger.
Ja.
Staffan Olssons små marginaler, då vill man ju ha dem på rätt sida, och det hade ju inte Staffan alltid, som vi noterade var det senast när vi hade kollat årskrönikor, att Staffan var alltid något avgörande på något vis, åt ena eller andra hållet, spelade med oerhört små marginaler bitvis.
Ska du in igen så slarva inte.
Nej. Och så Bengen sa,
det var VM-finalen 90, det var liksom, ja, jag tycker det är... Ska man sammanfatta hans karriär på något sätt, Staffan Olsson, så var det, ska du in igen, slarva inte. Där har du Staffan Olsson.
Mm.
Men har man dem på rätt sida, han var inte, det här var lite som säker som det, han var inte rädd för att kliva fram när det skulle avgöras.
Nej.
Ska vi ta lite Tobias Karlsson igen, hans alla skottblockeringar. Han låg ju ofta i topp där när man såg sammanfattningar efter mästerskap, att han hade oftast täckt flest skott.
Absolut. Vi har, och den här var faktiskt, nämnde Tobias Karlsson som, för jag var inne på lite grann det här en gång på EM 2014 i Danmark. Lite hitta så här lite, ja men precis, egentligen det här hos de olika svenska landslagsspelarna. Då tog jag lite hjälp av Tobbe där. Och jag tror det var han som kom med den. Jesper Nilsens växelrensningar, att han liksom är jäkligt bra på, eller är bra på att läsa växlarna, när de ska komma, hur de ska komma, och ja, så jag har en förmåga, jag går nästan aldrig bort sig i växlingarna, utan släpper i rätt ögonblick för att sen ta den som har blivit uppväxlad.
Det har faktiskt rätt. Det har inte, den tanken har aldrig slagit mig.
Ja, du lär dig mycket nu, Robin.
Ja, det gör jag. Stefan Löfgrens karisma eller kaptensegenskaper. Det är Tobbe Karlsson där också, men Löfgren hade kanske en större roll. Som gjorde hans kaptensegenskaper lite mer betydelsefull eller mer skinande på något sätt.
Ja, men min känsla är ju, Löfgren har ju den där som vissa människor har, att kommer han in i ett rum om det så är, ja, nu får det inte vara mer än 50 pers, va? Det har varit under coronatider. Så märks det på något vis. Utan att han, det är ju inte så att han kommer in och kör ballongdansen, utan bara genom att kliva in i rummet så att säga, i kostym, så, eller vad det nu är. Utan att sticka ut så finns det någonting där. Vissa människor har ju den. Zlatan är ju faktiskt en sån också.
Verkligen. Ja.
Kim Anderssons split vision.
Den är ju topp 5 skulle jag säga. Av alla egenskaper man skulle vilja ha.
Ja. Och allra helst, jag vet, jag skrev faktiskt en krönika om det. Om bara det egentligen. En gång under ett mästerskap. När han går upp då på högernie. Kanske gärna i en andra, tredje fas eller så. Och så går upp med sin längd. Den spänsten han hade då i varje fall. Och sen då när han, där han där uppe så har han. Han har egentligen, kan nå alla sina medspelare lätt, ser ut som.
Mm.
Tack vare liksom känslan, split vision, längden. Ja, han är, ja, därifrån liksom dominerade han på den tiden då.
Björn Nilsén straffar. Straffar är straffskytte, är också en bra egenskap. Björn Nilsén, Magnus Andersson. Den måste man ha i sin katalog och kunna sköta bra straffar om man ska vara en riktigt komplett handbollsspelare.
Definitivt. Jag minns en lilla sportspegeln. Det måste varit på 80-talet. Det var innan VM 90. Det var på 80-talet för jag var inte så gammal. Jag vet inte. Ja, det måste varit i början på lilla sportspegelns tid. Alltså när det fanns. Då hade de ett reportage där de Björn Jensen visade straffa och han ställde sig upp på linjen och drog den och sa att han skulle dra den i kryssribban. Där. Och drog den ju exakt där. Alltså du vet, den gick inte i målet utan den träffade stolpa ribba där de möts. Om man till och med kan det vara sagt att han ska göra det tre gånger i rad eller någonting sånt, så kan de ju ha klippt ihop det, men det tror jag inte. Och jag kommer att vara helt, helt fascinerad över det. Men sen så när man blev lite äldre, eller i varje fall kanske ja, junior eller senior, så man stod till, det är ju inte, jag säger, jag gör det tre gånger i rad gör man kanske inte, men det är ju inte, det är inte, det är inte jättesvårt.
Ja, det är inte omöjligt.
Nej, det är det ju inte. Jag skulle, nej, nu ska man inte få häva sig.
Anders Svensson, sån här hörnvolley, ja. Är ju svårare.
Ja, som man gjorde i match, ja. Och sen så var SVT på plats på träningen dagen efter och bad honom göra det igen.
Räcker det så?
Kommer ihåg det, va?
Ja, jag kommer ihåg.
Och det tror jag inte är så fula var det inte att han liksom höll på 50 gånger. Alltså han drar ju det på en hörna och han står väl vid straffområdeslinjen och drar den direkt på volley. Och,
nej, det var första försöket.
Ja, det var ju för, ja, det jag menar. Alltså, sen på träningen så ska de göra om det och vid första försöket sitter det.
Mm. Ja.
Ja, vi var ju inne på eller den här kan det vara Claes Hellgren eller Magnus Gran eller något sånt. Lennart Erikssons curve-skott. Lennart Eriksson var ju en vänsternia artist på 60-70-talet, Hellas, som tydligen ska ha varit jäkligt tidig med det här skruvade skottet, det som Mikkel Hansen sen har tagit till nya höjder. Så inte själv upplevt sett eller på något vis, men jag går på några av vad experterna har sagt där. Så vi slänger med där, vi får lite spridning i tiden också.
Mm. Ola Lindgrens försvarsspel som trea har vi kanske varit inne på där med Wislander och Tobbe Karlsson, men det bör väl ändå nämnas kanske. Men inte
ja, men ska
mer
man så. Plocka ut en, ja nu nämner vi lite mer, men ska man plocka ut en försvarsspelare, svensk försvarsspelare genom tiderna, är det inte Ola Lindgren som är den bästa då?
Ja, om du bara ska ha en försvarsspelare så är i alla fall han den mest omtalade fortfarande.
Ja. Mm. Simon Jeppssons 7-mot-6-spel, eller då som den som väljer.
Mm.
Lugi var bra där under hans sista säsong.
Ja, det får man verkligen säga att det var. Hans längd bidrar ju.
Mm.
Fredrik Petterssons styrka, eller ja, storlek och styrka.
Mm.
Hade man kunnat sätta ihop det med Andreas Nilssons utväxling där när han får bollen, så hade man haft de två viktigaste egenskaperna som mittsexa. Och det är det vi gör här. Så då måste man ha Petterssons storlek.
Så länge vi på Momi Flemings och spänst så behöver vi ju närma oss en ganska så komplett handbollsspelare på det viset i varje fall. Mm. Och det är ju dit vi vill nå. Men jag slänger mig en till. Basti Rasmussens smittsamma glädje och humör. Det behövs ju också. Tänkte ha det.
Och samtidigt ha de här vinnarskallarna då, som vi har nämnt
innan. Ja. Det är ju Människan finns ju inte den här, men vi sätter ihop honom.
Det hade varit en unik. Ja, jag håller med dig. Magnus Järnemo och spottagrepp i försvaret.
Jag tänker på en viss, jag gjorde ett knäck på det, tror jag, då OS i London. Han var ju, när han var som bäst, väldigt bra på att om han gick ut, fick fatt i 9-meterspelaren, kramade om honom så att säga, och sen rasade båda till marken. Han fick stopp, fick i princip aldrig 2 minuter för det heller.
Han fick fatt i dem och sen la han väl sig själv i princip.
Ja, precis. Mm. Men han körde ju också lite brottarträning med Guldens fassa när han bodde.
Ja.
Bellas fassa var ju, och Fab och framförallt var väl landslagsbrottare där med Frank Andersson och dem.
Då måste vi kunna utse honom eller utnämna honom till den svenska försvarsspelaren då genom tiderna som har legat mest på golvet.
Ja, men nu säger jag.
Tobbe Karlsson och Ola Lindgren var ju inga sådana som gick omkull i onödan. De var ju ett mer ståtligt försvarsspel, kan man säga.
Absolut. Vi har ju Per Jelsens knorr. Den var ju, den tar nog ju rätt så många så sett, men den var ju med bland Frändesjös alla förslag, och jag kollade med honom, för annars är ju Torssons känd för sin knorr ju. Frågade Frändesjö vems var vassast, för jag minns inte Gilsens, kan jag säga, och han höll nog Gilsens kanske ändå, just lite för att han var först också av de två i varje fall. Vi väljer upp sista.
Nu hoppar vi över lite till Torsson där. Men du kan ta Jonas Kjellmans 5-1-försvar med de långa bläckfiskarmarna där. Annars ser man ju, oftast är det ju mest mindre killar eller tjejer som är ute och spelar 5-1. Men Kjellman förfinade det där. Otäck.
Och också med en jävla spelsinne för försvarsspel i den rollen också. Det där lärde han sig i Ciudad Real. Jag vet inte, har jag nämnt det här? Ja, men det har jag nog kanske, att han höll en lektion väl på mastercoachutbildning eller vad det var. Nej, det var det kanske inte, mastercoachutbildning, men det var ju under EM hade de ett sånt tränarsymposium eller så, där han höll, tror jag, om just 5-1-försvar. Jag har hört dem som var och lyssnade, och det är ju tunga tränare och handbollsprofiler, och det var bland det bästa de hade hört faktiskt. Fick mycket cred där. Men Per Jussén lirade ju på vänsterkanten, så att då snackar vi ju högerhanden. Vi kan väl få med Torssons handled, vänstra handled, va?
Ja, det kanske vi kan få med ändå. Ja. Man kan inte sköta med båda. Eller det är ingen spelare som är riktigt världsklass med båda händerna från kanten.
Utom den här vi sätter
ut. Utom den här, ja, precis. Ja. Magnus Anderssons flippinspel, det var ju det man tog efter när man var liten. Släppte den över huvudet på försvar. Var han först med det då?
Enligt Frändesjö så var han tidig med det i alla fall. Var det inte lite så att man... att han tittade ner som man skulle tro på studsinspel.
Jo.
Och så släppte den över huvudet.
Ja.
Vill du minnas?
Ja, den är fin. Ser man inte så ofta nu för tiden.
Nej. Sen har vi ju Christian Eriksson. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Han var faktiskt med och tog VM-guld 99 där när Staffan stod över. Det mästerskapet. Kom fram i idrott. Från Ljungby. Kom fram i drott och spelade sen lite grann i Lugo och var proffs nere i Tyskland också några år. Det här var kring millennieskiftet då, såklart. Han har, tycker jag, är den som har, i varje fall i svenska ligan, haft estetiskt mest tilltalande hoppskottet. Som högernöja i varje fall. Jävligt snyggt hoppskott.
Snyggare än Johan Jakobsson?
Ja, Johan Jakobsson är ju rätt mycket... kraften då, eller kraftspänst på något vis. Erikssons lite mer följsamt. Lite mer så tilltalande på det viset.
Mm. Det är ju svårt att inte ta med Jomir Vranjes genombrottsförmåga och hänsynslöshet mot sig själv, ska jag säga. På en sån här lista. Det får man ändå säga. Alltså, nu har vi ju en rätt så stor handbollsspelare vi bygger här. Och hade man stoppat in Vranjes genombrott där, så är det en rätt svårstoppad spelare vi har ju.
Ja. Ja, verkligen. Sen är väl frågan om vi jag har slängt med Jakob Wickman Modigs trash talk. Jag vet inte riktigt om vi ska premiera den.
Blandat med Basti Rasmussens härliga humör.
Ja, så blir det ju en handbollsspelare att både älska och hata, som i varje fall som motståndare.
Ja, kan vara en sån här trash talkare som har lite humor som folk börjar skratta, ja. Som bara fnittra åt och skratta. En trash talkare som drar lite skämt på planen istället. Men ändå med Wickman Modigs roa attityd på något sätt. Kan man få ihop det?
Ja, jag tror.
Linus Arnorssons jämfota hoppskott känns ju helt given. Och han är ju också helt, nästan till i alla fall, unik med det när det gäller hoppskott nu för tiden. Den måste med.
Anders Bäckegrens underarmsskott, gamla RIK-an som var med lite grann i landslaget, tror jag, på hemma VM 93 och ja, i den vevan där, kanske OS 92 också. Jag växte upp med hans underarmsskott.
Ja, jag kan inte relatera alls, så att jag litar på dig. Ska vi gå lite mer in på de här då, som vi har haft med Basti och Wickman Modig, Andreas Bergs intervjusvar. Det krävs ju för att vara en komplett handbollsspelare, måste man kunna föra sig.
Ja, men vi försöker ha lite medievinkel på i den här podden, så att för oss journalister är nog det bland det viktigaste. Så gärna en med Bergs egentligen sätt att vara i intervjuer och svara. Vi har Lukas Karlssons avstämda baseballskott eller baseballkast. Han beskrev det själv så en gång. Han har ju överrörlighet i axlarna som har gjort att han har haft jäkligt mycket problem med axlarna. Men det gjorde att han hade ett skott där han svingade liksom väldigt mycket bakåt. Så. Ja, om ni kan tänka er en baseballspelare. Det har inte varit så dumt att ha det med det heller.
Erik Hajas effektivitet, förmåga att tjuva, ständigt var först i kontringsspel, kan man säga, generellt.
Ja.
Där var han ju en jäkel.
Ja, absolut. Inte, alltså, ja. Det är lite konstigt. Vad vann han? Skytteligan 6 gånger, då spelade han väl mest på 9 meter i elitserien. Och sen i landslaget var han bara, men liksom aldrig något spektakulärt heller. Det är inte så att man... Det finns inga YouTube-klipp på Erik Hajas ens två mest spektakulära mål. Jag kan inte komma på ett enda som han gjorde som var märkvärdigt på något vis. Men oerhört effektiv. Han är ingen sådär spänst heller. Det känns som att han hoppar bara långt och inte så högt. Det är ju så spänstigt att man kan hoppa långt. Men att det var så här flackt hopp.
Han skulle sätta bollen i mål bara, inte hålla på att krångla.
Han kunde göra. Kontra och skjuta två mål, medan Jakobsson sköt ett. Max Dice aggressivitet i försvaret. Alltså, låg någon kamerabild på honom eller något klipp eller vad det var. Nej, jag tror faktiskt det var i EM-studio nu via Sats som hade, när de hade intervju med honom, så visade de när de pratade med honom lite grann hur han jobbade. Vilket jag faktiskt tog med det klippet till pojklaget jag tränar där för att visa lite hur man jobbar i försvar. Snabba fötter.
Albin Lagergrens timing. Det är väl han, man tänker lite på just den här valen som vi var inne på med Simon Jeppsson. Men allting har ju med timing att göra, just i bollsläpp. När han spelar till kanten, när han släpper vidare, där är han bra.
Verkligen. Och sen har vi ju lite där också, det är också kanske lite timing, avstånd till motståndare, tänker jag. Felix Klar, det tänker man kanske också rätt mycket lag och grejen, men det är väl någonting som ligger bakom mycket av Klars ja, framgångar, eller man ska säga, att just det här att hela tiden ha rätt avstånd till motståndaren. Det är inte helt lätt att lära ut, och enligt Oskar Karlén så går det inte att lära ut. Jag kommer ihåg, jag hade med Karléns ja, uttalande där om Felix Klar i den motiveringen att Klar toppade någon lista och gjorde över de bästa spelarna i handbollsligan. Jo. Mm.
Sen har jag en med, jag tror det var, fall det var Stockenberg eller någon som skrev den på Twitter, Erik Frithssons förmåga att fånga bollen.
Mm.
Det är med, där har vi en grundbult i den kompletta handbollsspelaren. Kasta in den var som helst så sög han den åt sig. Det är en bra egenskap.
Vi har ju Magnus Anderssons avstämda skott. Vi har inte haft nämnt något så här riktigt av, alltså rena avstämda skott. Var ju fantastiskt. Jag såg vi några gånger då i årskrönikan VM 93 där. Han var så fantastiskt bra.
Och så då teleskoparmarna får vi väl ta med. Både Jonas Kjellman och Frändesjö, Martin Frändesjös. Det är ju en, det öppnar liksom upp för stora möjligheter att göra mål från kanten när man kan fälla ut armen så långt.
Ja. Ja, och den längden de hade liksom från början också.
Ja.
Ska jag dra lite Frändesjös, jag tycker vi tar med de han slängde med också. Då har vi ju Tommy Soraniemis skott bakom ryggen från kanten då. Ja, jag litar på Frändesjö. Det låter inte något som så många har pysslat. Så har vi Martin Bokvists vändhoppskott. Gissa att det handlar lite om det här, en del kallar knäckskott, det är Mikkel Hansen är bra på, Lukas Nilsson också, att man går upp och så viker man liksom åt andra hållet. Lite överraskande. Jürgen Alms avstämda skott, den får passera, jag vet inte vem Jürgen Alm är. Jag känner bara, jag tänkte bara förändra om det kan vara.
Han hade kunnat lägga in när han lägger, han skrivit en 7-8 sådana här egna, egna favoriter, så han bara för att testa, så lägger han in en som inte existerar. Jag undrar om de tar med den här, de dårarna.
Ja. Ja, men vi gör det. Vi gör det. Litar på att förändra inte driver med oss. Axnes skruvskott mellan benen från ingen vinkel. Den här är lite kul. Andreas Larssons kaxiga målspring, alltså när han gjort mål då.
Har så det ut?
Nej, kul formulerat. Jag kan inte minnas så. Kan tänk, nej.
Jag bara ser framför, jag vet inte om den bilden stämmer. Han har någon slags extrem hållning. Springer nästan bakåtlutad. Och liksom.
Ja. Men inte liksom några stora gester, utan just bara med jävligt nöjd, växer några centimeter, bröstet lite mer ut.
Han hade ju alltid bröstet rätt långt ut, men just när han gjorde mål och sprang hem så var det kanske några decimeter till.
Ja.
Det var nästan att han trillade baklänges när han sprang.
Den här, för den såg jag faktiskt nu här på, jag har hört talas om det innan, Byta Hasselbergs vikskott från högerkanten, drottspelarna, alltså han var ju högerhänt och spelade på högerkanten. Det såg jag nu i Sota, låg ut lite klipp från RIK och Drott gamla finaler. Det här var väl 85 då, tror jag. Och sen har vi Magnus Katos omvända stegesättning. Magnus Kato, den anonym VM-guldmedaljören från 1990. Som ju var en av nej, nu blandar jag ihop honom lite här. Men Kato var med, det ska jag säga. Anonym var han VM 90.
Ja. Målvakter har vi inte riktigt gått in på, va?
Nej, men vi ska ju få ihop den här spelaren som borde kunna spela ute och stå i mål.
Ja. Börjar du där var du känner att du vill börja?
Ja, Mattias Anderssons samarbete med uteförsvaret. Det är ju, och där kan vi slänga in Anderssons förmåga att studera video med på motståndaren. Han kunde ju aldrig se sig mätt.
Nej, lite Claes Helgren där också kanske, just analysarbetet.
Men vi, som vi flaggade för där, Henrik Jonsson då som var rätt lovande målvakt i H43 när han var ung, har ju slängt ut en hel hop här också. Ska vi dra dem?
Ja, gör det.
Skalpens raka utkast, och Skalpen tror jag är ju en var väl en målvaktsprofil i Malmö, tror jag. Lite galen tror jag, men oerhört talangfull. Om jag inte blandar ihop honom med någon annan. Thomas Gustafssons, alltså när man exar, ja du vet.
Mm.
Annars så. Gamle drottmålvakten. Jan Stankiewicz och Peter Gensel, han kunde inte bestämma sig. Slides. Ja, ni vet ju vad det är när man slidar ner. Thomas Svenssons luftspel.
Med lite exning, extrem exning, Thomas Svensson.
Ja, så känner jag också. Att där exningen är mer Thomas Svenssons trademark, för mig i alla fall.
Mm,
Ronny Karlssons tittfinnsutkast. Ronny Karlssons utkast har ju nämnts av andra också på Twitter. Alltid risken att man hamnar fel, men tror Ronny Karlsson var för slut av karriären, tror jag han stod i Djurgården eller Polisen Söder eller vad nu var. Där. Men inte om han alltid höll till där i Stockholm, Stockholmstrakten. Thomas Andersson står still. Jag tror att det är Mattias Anderssons farsa. Han var ju en gammal storboll. Patrik Liljestrand kvar på golvet. Mats Olsson skär av vinklar. Den kan jag förstå. Och har en minnesbild av. Mats Franssons spänst. Mats Fransson var ju tredje målvakt i VM 90. Min kollega, ja, nu är det konkurrent då på GT, Marcus Vulkan. Han är ju från Lysekil, och det är väl Fransson också. Det är ju Marcus, jobbar jag ju med tidigare på Sportbladet. Det är hans stora idol, Mats Fransson. Mm. Och sen Claes Helgren, att bara vara Claes Helgren, tyckte Henrik Jonsson. Men där kan du komplettera lite. Ja,
ja, jag har två där som inte har nämnt i alla fall. Palikas attackspel tycker jag är unik som en målvakt i alla fall inte behöver göra varje gång, men som han borde ha i sin repertoar i alla fall. Där är han vass. Och då är det kanske allra viktigaste som målvakt, det måste ju vara Thomas Svenssons uppdragna byxor.
Ja, det är det bra.
Den måste med.
Den måste med. Jag kom på en till, Anders Perssons straffräddningar. Eller alltså målvaktsspel på straffar.
Mm.
Jag tror att han är någon som har haft högst räddningsprocent på straffar. I alla fall det hans senaste säsonger.
Gensel var rätt bra på straffar också, vill jag mina. Ja, det är en rätt så bra handbollsspelare vi fick ihop ändå, va?
Ja, men jag tycker det, och jag hoppas att det gav lyssnarna lite grann också att minnas tillbaka lite grann kanske på sånt man lite grann man hade glömt eller missat eller så.
Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och nu är det då dags för ett quiz igen. Det var länge sedan. Inget på spåret, inget i spelarbussen eller så här. Utan nu är det bara... Det är uppdelat i två olika segment, eller tre olika segment kan man säga. Men det är du med på, va?
Du ställer frågorna och jag ska svara.
Ja, det är ju så. Det är, vi har ju bara två deltagare här, och det är rätt så bra att jag kan ställa frågorna. För då riskerar man liksom inte att missa grejer. Men det är ju det är till lyssnarna också, så det är inte bara för att du ska sättas lite på prov här, utan här är det ju, kan varje lyssnare också räkna ihop poängen. Jag håller koll på dina poäng, Flink, och så tar min sammanfattning här. Du kan dra lite kort reglemente. Först blir det två frågor, lite längre vanliga med många svar. Sen blir det fem musikquiz. Jag återkommer till det när vi kommer dit. Och sen blir det två ytterligare frågor. Men det är många poäng som står på spel i de här frågorna. Ska vi börja?
Ja.
Då vill jag att du ska nämna 5 svenska elitdomarpar. Efternamn räcker. 5 svenska, för jag lade ändå rimman rätt lågt. 5.
Mm. Gå mer och gå mer.
Ja. Mm. Ett rätt.
Kortagic Vettervik.
2. Sen bara...
Ja, det tar det stopp.
Ja, jag vet att du kan fler.
Ja, men måste de inte vara aktiva, eller?
Jo, det är alltså svenska elitdomarpar från säsongen som gick.
Oj, det är ju svårt.
Lopat och sådana funkar inte.
Nej, jag hade ju Mäkenen, men jag kunde inte komma på vad Mäkenens partner hette.
Mäkenen Jonsson.
Ja, just, ja, visst. Ja, men vi har ju Åström och Videl.
Jajamän, 3 av 3.
Mm. Och sen har vi ju systrarna med. Och nu kan jag inte. Det börjar på B.
Mm. Du sitter inte och googlar, va?
Nej. Jag skulle aldrig fuska på det.
Nej, men du har...
Benani.
Benani, ja. Det är helt rätt. 4.
Jag får, alltså jag får ju 4-1.
Du får 4-1,
ja. Ja.
Ska vi nöja oss där?
Ja, vi får göra det.
Vi har ett brödrapar också annars, om jag ska ge dig en liten ledtråd.
Ja, det har vi säkert, men jag kan inte komma på någon.
Bröderna Smilagic.
Ja, borde man ju kunna. Klassiskt handbollsnamn.
Några då som du missar var kanske de här mest tydliga som dömer mycket. Kambro och Jasmin Klicko.
Ja, den. Mm.
Det är lite lurigt med, för det är några här som har bytt partner de senaste åren.
Man har inte riktigt... Jag har ingen aning om som har bytt med vem, men det hade du nu haft svårare eftersom du har så många olika domarpar i huvudet. Så att,
Ja, Blank och Martin Strand. Emil Blank och Martin Strand har med liksom, nya partner. Så, men det är lite svårare. Men annars tog du de mest givna där. 4 poäng till Flink.
Mm.
Då kommer vi till fråga 2 då. Nämn 10 städer som har haft 2 olika lag i högsta ligan. Herr eller damsida.
I Sverige.
I Sverige. Det finns väl ett 15-16-tal i alla fall att välja med.
Alltså, en stad som har haft... Man kan ha haft ett herrlag och ett damlag.
Ja, man ska ha, ja, precis. Man kan ha haft 2 olika. Men man, alltså, det kan vara 2 herrlag med. Eller 2 damlag.
Ja. Göteborg.
Mm.
Västerås. Men de måste inte ha varit samma år, eller?
Nej.
Vi har Ystad. Vi har Lugi. Vi har Eslöv.
Lugi är ju ingen stad.
Nej, Lund menar jag. hur räknar du Partille?
Nej, jag räknar inte det som en stad.
Och en kommun. Stockholm.
Vad sa du här? Eslöv?
Eslöv sa jag. Nej, Eslöv sa jag inte alls. Nej, glömde. Glömde.
Så du, vad har du sagt? Du har sagt Göteborg.
Västerås, Ystad, Lund, Stockholm.
Mm. Västerås, vilka har du lag där då?
Ja, nu har vi Västerås, Ersta och sen har vi ju Ersta.
Ja, vi räknar så, ja. Även om det... Jag godkänner dem.
Ah, det ska vara 2 olika klubbar, ja.
Ja, det är lite lurigt med sammanslagningar, men jag har tagit med... Jag har bestämt mig för att ge rätt för det.
Men om bara Sävehof hade funnits i Göteborg så hade jag inte fått rätt för det då egentligen.
Nej.
Okej. Okay. Skövde
finns med på listan. Så det blir 6. Vill du ha några ledtrådar?
Ja, det kan jag ju ta. Ja, tack.
Man kan säga att du har 2 alternativ som är väldigt lokala.
Vad fan menar du med väldigt lokal?
Sett från vår synvinkel.
Ja, okej. Okay. Ja. Helsingborg och Kristianstad.
Det är rätt.
Ja, Kristianstad såklart. Jag satt och tänkte, har Kristianstads damer varit uppe? Ja, det har de ju. De har man ju skrivit om.
Du har ju 2 härlag också.
Näsby också, ja.
Mm.
Ja, visst. Jag såkar ju tänka. Ja, och Helsingborg har du ju också. Ja, men då har du ju Malmö också.
Malmö går in. Även om det är lite sammanslagning.
Ja, precis.
Då har du en kvar.
Ja, men då har du ju Karlskrona.
Karlskrona. Vilka klubbar ja, i Karlskrona?
Ja, Flottan, Hästö, IFK Karlskrona. Fråga Stocken vad de heter.
På IFK Karlskrona.
Ja, men Flottan och IFK Karlskrona är väl två andra som också har varit det högsta.
Vill du styla med något mer eller?
Jag tänker om Jönköping.
Jönköping hade varit rätt. Hallby, Tord och Fram. Några, jag kan säga några som var med. Eskilstuna har faktiskt haft ett damlag som heter Eskilstuna DE.
Okej. Ja, de har ju legat mycket precis under också i så fall, damerna.
Örebro var med. Skövde nämnde du va?
Mm.
Annars tror jag Örebro var med. Annars tror jag du har tagit de flesta där. Det var bra.
Imponerande. Ja, det var bra. Kul fråga. Mm.
Då går vi över till quizets musikdel.
Mm.
Och då, det jag vill ha av dig, det är alltså i vilka sammanhang spelas de här låtarna?
Och det är fem olika svar, eller?
Var eller i vilka sammanhang spelas de här låtarna? Det är fem olika svar. Vi kan börja med, vi börjar med låt ett.
Mm. Jag behövde inte ens lyssna klart på.
Ja, hej, var den så lätt?
Ja.
När spelades den?
Var? Januari. EM i Sverige 2020.
Ja, den var lite lätt.
Ja, det kommer säkert att bli svårare.
Ja, jag vet inte. Jag vill mest spela de här låtarna för jag tycker de är bra. Eller på något sätt har satt sig.
Ja.
Så jag är osäker på svårighetsgraden. Här kommer att vara tillsammans är vi starkare ihop som vi kan ge dig.
Ja.
Mm. Vad sa du om den då?
Ja, jag skulle säga att du inte lurar mig så var den ganska lätt för att den spelas väl på Lugis hemmamatch.
Ja, jag vill ha lite mer detaljerat än så.
Så pass.
Vad menar du med att den spelas på deras hemmamatch?
Ja, i arenan alltså.
Ja, men när då? När de blir mål? Eller?
Jaha. Nej, men det är väl inspringet va?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det hjälper du mig, men det är klart. Jag måste ju få hjälp för att fatta vilken... Eller fatta att du skulle ha det så detalj.
Ja, ja.
Ja.
Då kommer trean.
Ja, jag får gissa det. Jag hade aldrig hört det. Men det är väl Åhus Beach Handball, gissar jag. Beach Festival.
Vad tror du det på om du aldrig har hört den?
Texten? På texten.
Ja.
Och ja, och jag tänkte att den håller du nog koll på.
Ja.
Du bor på där på under festival. Blir det någon förresten? Nej, det är inte något...
Det är inte klart, nej. 1 juni ska de ta beslut senast.
Ja, okay.
Här kommer fyra. Det är man kan få lätta nu när jag tänker rätt. Men en bra beta.
Ja. Ja, det är just det IF. Ja, det är väl också ja, det är ju deras låt som spelas ju där ju i arenan.
Ja.
Det spelas ju när de gör mål och den spelas när de springer in säkert också skulle jag tro.
Ja, det är framförallt inspringet den spelas.
Ja.
Vet, det blir bra tryck i just arena där. Det är samma med Lugi, det är bra bitar de inspringningslåtarna. Mm. Kul extra, lite så kul att det är egna.
Du säger bitar, det har min mamma alltid gjort också. En bra bit. Mm.
Ja, sista nu då. Jag vet inte om det blir svårare eller lättare, men du har ju varit bra hittills. Always and forever, side by side. I promise I will give it all I got. All for us, let's do it all for us. Let's do it all for us.
Den var svårare.
Var den där?
Ja. Vad skulle komma den här typen? Men jag tror att den kanske kan ha varit... Nej, jag får bara chansa. Här VM i Danmark-Tyskland 2019.
Alltså det var officiella låten för handbolls-EM 2020.
Jaha. Okej. Ja. Jag trodde tänkte vi har betat av EM 2020. Så. Mm.
Ja, jag var lite lurig där.
Mm.
Men ja, fyra av fem i alla fall.
Mm.
Och då har du hittills har du 18 poäng.
Av 20. Ja, jag har inte gjort bort mig så här långt.
Nej, har vi två frågor kvar.
Mm.
Då vill jag att du ska säga så många skyttekungar som möjligt från de senaste 10 åren i handbollsligan. Tar han fram blocket?
Ja, du tar fram blocket. Ja, det har jag faktiskt varit framme hela. Jag är alltid framme. Jag blockar penna. Alltså, detta är jag dålig på. Lukas Nilsson.
Mm.
Simon Jeppsson, va?
Japp.
Snackar alltså 10-talet här nu.
Har du två?
Ja. Ah, här kommer jag ju... Jag får ju tänka lite och så får jag bara börja gissa här i vilt. Vilka som har varit sådana...
Du får 10 gissningar. Men jag får liksom inte...
Nej, precis. Nej, det var inte så jag menade med att gissa här i vilt. Att jag slänger ur mig 20 namn. Ibland är det lite lurigt med de där. Det här var nog de två lättaste, gissar jag. De två mest självklara.
Simon Jeppsson och Lukas Nilsson.
Ja.
Ja, jag skulle säga att året är väl lättare. Eller? Kanske inte.
Nej, det är så. Ja, Bogujevic, va? Nej, ja. Hampus Olsson.
Ja, då har du 3 rätt på 4 gissningar.
Mm. Ja,
de gjorde lika många mål, ska jag säga. Men,
ja. Van Gildenbeck. Något år innan han lämnade.
Det gjorde han inte.
Nej. Var det inte. Van Sacke. Alltså, han lämnade ju på 10-talet. Han drog ju. Ja, Sacke.
Det är också fel.
Nej.
Jo.
Ja, det är klart.
Nu ska vi se här. Du har gissat 3 rätt och 3 fel. Nej, 2 fel.
Nej, 2 fel. Roganovic.
Japp.
Är det så? Det är inte ja, kan det vara någon som har vunnit mer än en gång?
Det kan det vara.
Roganovic. En gång till då.
Mm, det är rätt.
Som det räcker. Jag tror inte att någon... Nu tänker jag högt så du behöver inte komma till. Jag tror inte att någon i Kristianstad har vunnit. Jag tänkte Marcus Olsson, men det tror inte han vann. Han har ju bara gjort jävligt många mål. Men de här sätter jag inte heller. Rumän har ju gjort mycket mål några säsonger. Vi har ju täckt många av de senaste säsongerna då. Så han har varit som bäst. Ändå som mest målskytt i alla fall. Så kan man inte heller gå bara liksom, man tänker så, ja men då den drott Stenmalm. Ja men vad fan, de blev ju inte så bra i serien.
Jag kan ge dig en ledtråd med att det är en drottspelare med på listan.
Där är det alltså. Ja men jag säger Magnus Persson.
Ja, det är fel.
Mm. Vad har jag? Någon gissning kvar?
Du har 2 gissningar kvar. Du har 5 rätt.
Det kommer ju bli mycket frustration om man får höra de rätta svaren.
Mm. Det tror jag.
Ja, jag säger så 3 gånger.
Nej, ja, det gjorde du rätt i.
Men sen så är det inte fler på 10-talet på Soran i alla fall. Jag klämmer ju till med... Jag säger Tolin, Guif.
Det är fel. Då har du 6-1 och 3 är fel.
Jag får satsa på en brottsspelare. Jag har ju en till, nej.
Jo, du har en till.
Ja, men då tar vi en... Nej, jag säger Stenman.
Det var fel brottsspelare. Ja, du hade 6 rätt. Du hade... Du
tog jag kan från kunde köra årtalen, alltså från 2010 då.
Ja.
Eller?
Jo. Vi börjar. Zoran Roganovic vann de 2 första där.
Mm.
Sen var det ett mellanår med Martin Dolk som du missade. Sen var det Roganovic igen. Och sen var det drottspelaren som var Pontus Zetterman. Sen tog du Lukas och du tog Jeppsson. Sen missade du Patrik Fahlgren förfjol.
Ja, visst, jag är i Hammarby. Ja.
Och sen missade du i fjol var det Alfred Jönsson i lig.
Jaha, vad det?
Så 6 rätt och på 18, så du landar alltså på 24. Flink. Nej, det är en fråga till. Herregud. 24 nu. Mm. Det finns på den sista frågan gott om chanser att samla poäng här.
Mm. Okej.
Okay. Jag vill alltså ha topp 10 i maratontabellen på här och damsidan.
Åh, din jäkel. Det behöver inte vara i rätt ordning eller något sånt.
Nej, jag nöjer mig med att de är med på topplistan.
Yep. Ja, men då börjar vi på här sidan. Det är ju RIK, det är Drott, det är Lygi, det är Kristianstad.
Ja.
Sävehov.
Ja.
Skövde.
Ja.
Ystad IF.
Ja.
Hellas.
Ja, 9:e plats. 2 kvar.
Guif.
Japp, 4 ligger de. Har du 10:e platsen kvar?
Det är så, det är de som ligger 10 alltså. Mm. Mm. Och Malmö kan inte tillgodogöra sig IFK Malmös.
Nej.
Nej. Ja, vad har vi där? Och vi har ju inte fler Göteborg. Gamla Göteborgslag, nej. Då har vi Alingsås. Karlskrona har tagit så mycket för. Nej, de har varit borta för länge nu. De tar ju mer poäng nu mer också. Den större serien. Eller fler lag i serien.
Mm.
Än för. Och jo, vi får inte räkna till sig vikingarna, gissar jag.
Ja, då får ni ha en gissning.
Ja, men jag får säga Alingsås.
Ja, det är rätt. Sätter alla 10, då blir det väl svårare nu då i SHE.
Ja, det blir det. Det är ju Sävehof.
Jajamän, de leder.
Och det är ju Lygi.
De ligger på 10:e plats.
Mm, för nu kommer på det. Att det var ju inte... Jag tror... Hur var det? Eslöv... Är det så att de blev eller det var kanske första skånska finallaget, alltså att de handbollen i Skåne var ju inte vass på 1900-talet. Där i Luleå finns några gamla klubbar som sen då
känns som det är svårare här, det är många klubbar på här sidan, är det mer nuvarande klubbar, ja. De sidan är det lite mer blandat.
Det är väl de här Quick Sport från Göteborg.
Nej.
De är inte det, som vann så jäkla många guld. Men det var kanske någon begränsad. Alltså de tog ju fotboll. Men Stockholmspolisen är ju med.
Det är de.
Skövde
är med.
Skuru såklart.
Skuru är med. Sävehof, Skuru, Stockholmspolisen, Skövde. Lig, och sagt.
Mm.
5 kvar.
Då får man väl börja chansa lite grann ändå. Kan Sävsjö vara med?
Sävsjö ligger 9.
Mm. Många guld på 90-talet där. Kan Örebro vara med?
Det kan de inte vara.
Fansen också. Alltså Borlänge hade ett bra lag, men man vet inte hur många säsonger det var.
När vi är hårda här nu, så du får inte gissa mer än 3 gånger.
Nej, det var ju det jag tänkte högt på.
Mm.
Jag vill inte att du skulle säga.
Det här är ett Stockholmslag som du inte har sagt som är med, som godkänns under flera olika namn.
Är det Söder?
Nix.
Nej. Jag vågar inte säga Eslöv för att det var ju lite sent. Alltså det är ju på 2000-talet. Men bättre gissning. Eslöv.
De ligger 8.
Då är en gissning kvar, va?
Ja.
Jag kan ju chansa på något av Varta.
Nix. De du missade var, du tog ju Sävehof, Skuru 1-2, sen var det Ersta Västerås ligger 3.
Ah, Ja, det var ju dåligt. Här är de ju med idag.
Mm. Och sen har du spårvägen Silving Troja eller BK Troja ligger femma. Skövde tog du och sen tog du inte heller Skånela på sjunde plats.
Skånela?
Mm.
Jaha.
Och sen var det Eslöv, Sävsjö, Lug tog du. Så 7 poäng där. 10 på här sidan. Då landar du på totalt 41 poäng, Flink.
Mm. Vad var godkänt? 42?
42 tror jag satt som godkänt, ja. Nej, det här var väl 3-4 plus i alla fall. 4 plus måste du vara uppe på. Men vi får väl se sen. Vi hoppas att vi kan få in lite lyssnarsvar också så att vi kan placera dig i något slags fack.
Mm. Då kan vi ju be om ärlighet också och hederlighet. Många som vill slå mig, ja. Kan jag tänka. Ja, du gav mig ändå 4 plus. Det var ju samma som du gav mig för den här... när jag drog igång det här med 2000-talets drömlag.
Ja, på Kristianstad i alla fall.
Jag kan ju nämna det. Jag tyckte det var lite kul. Det var ju påsk här. Vi drog igång den. Då hade jag ju bollat lite grann med dig, några namn och lite så med IFK Kristianstad som jag inledde den serien med. Och så dagen efter då när det publicerats och så frågade jag, vad tyckte du? Och så svarade du 4 plus, skrev du. 4 plus tänkte jag.
Mm.
Fast... ska jag vara helt ärlig nu så tänkte jag, han menar nog 5 plus, men han skrev fel. Så jag skrev liksom sådär, bara liksom, vad skulle du se ändå? Måste ju dubbelkolla för han menar nu 5 plus. Ja, bara 4 plus, man hoppas på 5 och så. Ja, men då hade det krävts, du hade velat ta ett webb-tv-inslag med Möller Madsen. Och du strösslar inte heller med 5 plus.
Nej, man, precis, man ska vara försiktig med 5 plus.
Oerhört pinsamt blev det för mig där på påsken där när jag liksom trodde. Tänkte, vad fan skickar man 4 plus? Alltså, antingen så skriver man väl, om man tycker det är 5 plus eller så skriver man väl att ja, men det var bra. Eller sådär. Men man fick ett som ett skolbetyg liksom. Ja. Jag säger inte att det var 5 plus, absolut inte. Det vill jag inte säga. Jag och andra har gjort bättre grejer än så. Inte alls så. Men det var just det här uttrycket 5 plus som...
Nu är det 4 plus, det är mycket bra. Det är som
ja,
du
det ska jag vara jättenöjd med. Men jag... ja, men det var faktiskt... Det var en gång efter... Det var nog dam-VM när de gick till semifinal i Frankrike. Där var det 2017 var det väl. Så tror jag hade en avslutningskrönika så tror jag att Johanna Fundén liksom svarade där på något webbmail och sånt. Nej, det var nästan plus på alla och så svarar hon ditt VM, kolon. Och så läste jag det som 4 plus, nu var det 5 plus, men jag läste 4 plus och så tänkte jag, ja det är klart det ska man vara nöjd med, men liksom, det känns ändå, varför skickar du 4 plus liksom, då är det nu att du skickar någonting alls då ändå? Även om det som sagt det är ju bra. Det ska man ju vara glad och tacksam för. Men sen så läste jag det en gång till så såg jag att det var 5 plus. Det var bara jag som läste 5 plus.
Tänk om du hade varit handbollsspelare då och du skulle betygsätta dig. Tänk de som spelar när det är landslaget. De får plus efter varje match. De skulle tänkt like, fan satte han 3? Vad fan sätter han plus överhuvudtaget om han måste sätta 3 plus?
Jo, men då ska man ju sätta plus. Det absolut. Alltså, det hade varit skillnaden. Om det hade varit så att din uppgift var att sätta betyg på det. Att jag visste att när det hade publicerats så skulle du sätta ett betyg. Då hade jag blivit jätteglad för 4 plus.
Ja.
Men det var liksom bara att när det kom inte spontant. För jag fick ju efterfråga lite feedback. Men när det då blev 4, liksom just så utskrivet också. Du skrev inte med bokstäver utan det var ju liksom 1, 2, 3, 4 plus i rad. Så... ja, nej, men det är bra.
Jag fick å andra sidan, du var ju på mer skönhet, jag fick 5 plus när jag skickade mitt påskägg.
Ja, bild på att du målade påskägg.
Ja, målade ägg. 5
det plus. Var ju lite, ja men jag tänkte det är så man ska svara, tänkte jag.
Det var en vink till mig.
Ja, lite var det. Men det var ju faktiskt oerhört snyggt. Du har skrivit KB där ju med svart och snyggt. Ja. Lite graffiti över det nästan. Hade du någon sån här mall för det eller fuskat?
Nej, det var det.
Låt oss säga han liksom så.
Ja.
Du kan komma hem här och måla ägg nästa påsk.
Ja, med glädje.
Ja.
Då ska jag måla ett 5 plus ägg.
Ja. Det är jag tror vi har dragit över tiden så det är bäst att vi avslutar nu.
Ja, det var trevligt idag också. Tack för den här gången. Och vi lämnar väl inget besked åt ena eller andra hållet än så länge.
Nej, vi gör inte det. Men vi säger inte att vi sätter stopp i alla fall.
Nej.
Så ser vi.
Ja, tack för idag.
Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Hej på er.